Hej och välkommen till Kalibrera din inre kompass med mig, Vivia Drund. I den här veckans avsnitt så har jag med mig Maja Lund, min vän och kollega och medfattare. Och vi pratar om vår bok Yoga för mindre stress, mer energi och bättre sömn. Och vi pratar om nervsystemsreglering, vad är det, polyvagalteorin, ska inte kroppen reglera sig själv? Vad kan vi faktiskt göra för att stärka kroppen i sin självreglering? Funkar stresshantering för alla eller funkar det på samma sätt för alla? Spoiler, nej, det funkar olika för olika människor. Ja, du hör ju, det kommer bli ett massigt avsnitt. Så oavsett om du är ute och går, ifall du sitter med penna och anteckningsblock. Jag hoppas att du får med dig nyfikenhet, att du får med dig information. Och känner du att så här, det var väldigt mycket, jag hann inte med. Vi länkar till allt som vi kan länka till i avsnittets anteckningar. Så gå in på veronikajadlund.se så hittar du länkarna där. Eller i Spotify eller där du lyssnar på poddar tror jag också du kan klicka direkt på länkarna. Så. Ingen mer prat, nu går vi till samtalet med Maja Lund. Hej Maja!
Hej Veve!
Vad kul att du är med i podden!
Ja, jätteroligt! Jag är jätteglad för. Jag följer ju flitigt när det kommer ett nytt avsnitt och lyssnar på det från andra sidan. Så jättekul att få vara med!
Vi ska prata om vår bok, Yoga för mindre stress, mer energi och bättre sömn. Hoppas att den heter, jag brukar... Ibland, nu ska jag titta här. Ja, precis. Ja, ibland så byter jag håll. Så att det är mer energi, mindre stress, bättre sömn. Men ja, ni typ så heter boken i någon ordning. Det är skönt att jag vet vad vår bok heter.
Just det. Ja, och så länge du inte vänder på det så blir mindre energi och mer stress så är det ju... Mira, visst har jag sagt att Mira blev så trött mot slutet när det var så mycket korrande. Så min dotter som är, hon har fyllt 5 nu. Hon sa ju så här, jag har också på att skriva en bok. Jaha, så vad ska den heta? Mira för mera stress... Hon tyckte det var ett himla tjat om det här med yoga för mindre stress. Nej, sa jag mindre stress? Yoga, Mira för mera stress. Ja,
hon Mira för mera stress. Ja, fantastiskt. Ja, det var en väldigt intressant process i vi kommer komma in på det, men så här, vi kontaktar CMX, säger att de vill ta boken, eller de vill ge ut bok med oss. Wow! Sen så bara, Webb är gravid. Okej, okay, så under tiden jag är gravid och har gravidhjärna, då skriver vi boken. Och jag tror liksom att det stora arbetet är att skriva texten. Sen ska vi bara korra lite och sen är vi klara. Men alltså, nej, det stora arbetet var att korra boken. Och då var jag nyförlöst, min son var typ 2 månader. Ibland tänker jag att så här, hur tänkte jag där? Men tack och lov så var det var verkligen du och jag, vi var ett grymt lag. Och jag tycker Semik, Susanne, våran redaktör var också en jättestöttning liksom. Så det blev superbra, men i vissa stunder kände jag att det här kanske hade gått bättre än annat tillfälle i mitt liv.
Men det är roligt, för det är ju någonstans så, eller så efterkonstruerar man ju det, att det ändå så blir det som det ska. Och att det här överhuvudtaget var ett bokmanus, om vi skulle prata lite kanske om hur liksom boken kom till, det var ju att vi hittade det här gemensamma intresset för vad det här är, liksom vad stress gör i kroppen och hur den känns i kroppen och vad man kan göra av det i kroppen. Att vi märkte det när jag assisterade dig på 200 timmars yogalärutbildningen. Och så märkte vi att så här, oj, det här är ett stort intresse, vad kan vi göra av det, kan vi få ut det till andra, och så gjorde vi ju en workshop av det. Och när vi skrev materialet till den manus, alltså, eller till den manualen, så sa ju du så här: jag tror vi har skrivit en bok. Jag kommer ihåg att du uttryckte det så, jag tror att det här är en bok, ska vi prova att liksom skicka iväg det och se om någon nappar.
Ja, men ja.
Hur kommer du ihåg det?
Oj, inte, det var länge sedan. Det var, kan ha varit 2018-2019 som jag började liksom de här tankarna kring, som du säger, att min bild av att yoga skulle någonstans typ hjälpa med stress. Och sen så kände jag att så här, fast det är så mycket yoga som tar mig typ bort från att hantera stress, eller det måste finnas något annat. Och både du är ju fysioterapeut och nu håller du på att doktorerar, och jag har ju liksom min anatominördighet. Och jag kände att så här, det är någonting här som antingen fall det är en diskrepans eller fall det är ett glapp. Men det var så jag började intressera mig för liksom stressfysiologi. Och sen då när som du säger, när du assisterade mig och du så... Alltså du är så fruktansvärt kunnig, alltid. Jag försöker att inte liksom, embarrass, skämma bort dig. Jag skämmer bort dig vill jag göra, men få det att skämmas. Jag försöker att inte få det att skämmas. Men Alltså du är så där smart och du ser så mycket möjligheter och du har så mycket energi och idéer. Och, alltså jag blev så otroligt upplyft av liksom att träffa dig, att du vill assistera mig. Och när vi liksom började prata om stress och började lufta de här idéerna som jag hade, så märkte jag att du hade samma idé, du hade en annan input och liksom, ännu mer forskningsorienterad än vad jag är. Så om man jämför liksom mig med yogavärlden så är jag väldigt liksom vetenskapligt förankrad. Och sen så sitter du på andra sidan om det. Så det blev bara så otroligt bra. Och jag kände att jag hade så mycket vilja, men jag kunde inte göra det själv. Och det bara kändes, liksom, det var så otroligt synk att vi skulle göra den workshopen tillsammans. Och när vi, liksom, som du säger, satt och skrev all den informationen in i manualen. Jag var så här, men det här måste bli en bok. Alltså det här är så otroligt viktigt. Och sen så var det inte alls den boken vi gjorde. Men det var liksom där vi började tumma. Men hur kom du liksom att börja tänka på stress och stressfysiologi? Och hur, liksom, hur man kan använda kroppen för stresshantering? Var det under fysioterapeututbildningen? Eller?
Ja, det var det ju på sätt och vis. Jag tänker att det är roligt att du beskriver det här. För att jag känner mig lite som en katalysator. Att det här är nog något som har grott i dig ganska länge. Och sen så att det på något vis liksom, som en gång skrev ett arbete om en bilmotor. Och då tyckte jag att katalysatorn var det som var så spännande. För det liksom omvandlade så att det blev mer liksom driv av det. Vad det blir... Där jag tror att det kanske har grott längre i mig än vad jag egentligen förstår också, om till din fråga där. För att när jag började min fysioterapiutbildning, som då var en sjukgymnastutbildning, för det bytte ju namnet precis efter att jag tog examen. Så jag tog examen som sjukgymnast, men nu är jag fysioterapeut. Men då kunde man ju läsa, man kan ju läsa sommarkurser. Jag är superpluggis, så att jag nu får doktorera tycker jag är det lyxigaste som finns. Det känns som att kanske får vara pluggis forever. Så jag älskar att läsa, precis som du. Men då läste jag sommarkurs, vet jag, efter första terminen. Och den första kurs som jag sökte mig till var stressfysiologi. Och jag kan faktiskt inte helt säga varför jag lockades ditåt. För innan dess så minns jag inte vad som... Jag har alltid varit själv i ett väldigt högt tempo, men jag har också alltid dragits till... jag vet att jag satt med pendlar, heter det, sådana här som man håller, du vet, överhandliga. Alltså sådana lite, sådana grejer som barn kunde jag leka med, eller sitta med sådana här fina mjuka stenar med olika rosenkvarts och vad de här olika. Så det har ju funnits någon dragning mot det är också. Alltid älskat massage, beröring, alltså saker som gör en väldigt lugn också, gå i skogen och sen sånt som verkligen varvar ur och varvar upp, och mycket träning och mycket dans och mycket puls. Men den kursen läste jag då, och då vart jag verkligen fascinerad. Vi hade någon bok som hette typ Hjärnsläpp och psykbryt, som tog upp mycket vad som faktiskt händer i hjärnan vid stress. Och det var väldigt häftigt, tyckte jag, att det var så komplext. Så där började jag nog. Sen hade jag nog med mig det och sökte upp liksom, men vad är... Jag minns att när vi läste om andningsproblematik på sjukgymnastutbildningen, att då kollade jag upp så här, men hur påverkas man av det här ständiga ljudet, av att vara uppkopplad till en liksom syrgasmaskin. Bara känslan av att säga, jag är helt beroende av den här, ta någon masken ifrån mig så kommer jag inte få luft. Alltså vad som händer det, att jag alltid vad liksom, ja, vad i sjukdomen eller symptomen innebär också en stress. För det gör ju ofta symptom mycket, mycket värre när vi blir stressade. Så stress är något som alltid är aktuellt, tycker jag. När vi pratar om människors tankar och kroppar och hur det är. Så ja, det har fascinerat mig. Sen har det inte konkretiserat så förrän vi började prata om det. Verkligen där. För dig då, kan du minnas när det här intresset väcktes?
Ja, 2017 när jag höll på att göra min utforma 200 timmars yogalärarutbildningen. För den första jag höll i min egen energi, jag hade ju assisterat och hållit yogalärarutbildningar för andra, men när jag höll min första egna yogalärarutbildning, det var januari 2018 så började den. Så nu 2017 så höll jag på liksom utforma den, och jag upplevde, jag kunde verkligen jag har alltid haft ganska liksom närvaro i min kropp och så här, nu är det signaler i min kropp som jag hör och som jag liksom hedrar. Och då märker jag så här, jag har bomull i skallen, jag är trött, jag har puls, jag har lite liksom min sömn är påverkad, jag är stressad. Jag förstår att jag är stressad för att jag är orolig inför liksom, ganska snabbt så blev den fullbokad, så att pengamässigt så var jag så här, okej, det var kul, woho, folk är intresserade, lite bekräftelsemässigt, woho, folk är intresserade. Sen så kom ju, oj, jag ska faktiskt leverera också. Jag står helt själv i det här. Så liksom, det var många känslor där som såklart ledde till stressen. Och då såg jag en föreläsning på TED Talks. McGonagall, någonting sånt. Tess McGonagall. Vi kan länka i show notes. När hon pratade om stress så hon sa att stress är inte skadligt. Stress är bara stress. Stress är, parentes också, att vi borde inte kalla det stress, för stress är en mekanisk term när man liksom belastar inte ämne, men typ träd, stål eller plast. Liksom du skapar belastning, strain. Det är stress. Vi borde ha ett annat namn än stress. Men hon sa att stress är egentligen bara en fysiologisk respons. Det här är någonting som vi ska ha i kroppen. Det är när vi börjar oroa oss över vår stress, vi börjar stressa över vår stress, det är då den kan bli liksom osund eller skadlig. Och när vi stressar under en längre period, det är då den blir osund eller skadlig. Men om vi kan ta ett steg tillbaka och liksom bara observera, okej, nu har jag bomull i hjärna, okej, nu har jag puls, och liksom inte gå in i emotion kring det, så kan liksom, vi kan ladda ur stressen. Och jag var så här, varför har ingen sagt det här innan? Varför vet ingen det här? Varför lär vi oss inte det här? Och sen så i samma veva, så vet jag inte om hjärnstark utav Anders Hansén, ifall den kommer då eller ifall det bara är att jag läser den då. Och jag är så här, varför igen, varför kan vi inte? Det här borde läras ut, det här, varför är vi så rädda för stress liksom? Vi behöver bara hantera vår stress. Så jag gick ut och sprang, hur stressad jag än var och hur mycket jag hade att göra, så gick jag ut och sprang varje dag. För att det var det Anders Hansén säger, och vi kommer komma in på det och skriva om det i vår bok. Det är inte alltid det som är lösningen, men för mig just då så var det vad jag behövde göra för att liksom ladda ur den här oroliga energin, så jag kunde fokusera på att göra klart min utbildning och sen så gå in i att hålla utbildningen. Så där, 2017 så började min, liksom, det är verkligen ett skifte för mig i hur jag tänkte på och förhöll mig kring stress. Och sen så var jag så upptagen med att försöka bli gravid, upptagen att hålla mina utbildningar, för jag började med IVF:en där 2018. Och sen så är det 2019 så går jag en jag har hittat någon utbildning liksom som är, det är inte somatic experiencing, utan det är liksom en person som har gått liksom hela vägen och jobbat mycket med det och gjort sin egen grej. Scott Lyons heter han, somatic stress release tror jag att utbildningen heter, där han börjar prata om de här nervsystemsregleringsgrunderna, kärnvärdena, kärnorden. Han börjar prata om att stress bara är fysiologiskt. Han pratar klart om, och Peter Levin och Bessel van der Kolk, som är de här liksom stora namnen inom traumahantering. Och som jag pratade med dig om, Maja, att jag kände att det var någonting där. Det var så här, det här jag kan liksom, jag känner smaken, det är någon doft, det är någonting i min hjärna som säger att så här, det här är på rätt, men det är så jävla krångligt, det här är så stort, det här är så svårt, det är så otillgängligt. Och jag var så liksom, och det här var innan jag var gravid, så det är inte ens en gravidhjärna att skylla på, utan bara att det fanns en viss paketering, men den paketeringen var tillgänglig för folk som hade någon form av förkunskap. Så jag hade svårt att liksom, hur ska vi göra det här? För det är det som är din och min typ största skicklighet. Det är liksom att göra det tillgängligt för introduktion, för liksom nybörjare, för liksom att göra det lätt tillgängligt. Inte, nu ska du doktorera, så du kommer ju liksom nörda. Men de som är mest stressade, de som är mest behovet av det, de har inte tillgång till de här stresshanterings teknikerna eller metoderna, för att de är så jävla stressade. Och då kan man inte säga, nu ska jag sätta mig ner och se på en föreläsning på 20 timmar, jag ska läsa en tjock bok, jag ska få förståelse. Nej, du behöver inte, bara liksom gör. Så det var en frustration och en slitning i mig, så när du assisterade mig, det var så mycket som kristalliserades, som blev så här, Maja har så jävla mycket kunskap, och hon också, du har en förmåga att liksom, när vi samtalar, att ställa frågor till mig, så jag måste komma ur mitt eget huvud och liksom säga ord så du förstår. Och liksom, jag tycker att vi samarbetar bra, vi speglar bra och liksom, vi får ut det bästa av varandra. Och det var där det liksom, ja, men verkligen katalysator. Det där är saker. Jag vill skriva en bok, jag vill skriva en bok om det här, för det här måste ut. Och det är Maja jag vill göra boken med.
Mm. Och nu måste jag säga, för jag har två saker.
Jag ska andas, kör du.
Också. Ja, men för att annars hinner jag tappa bort det längs vägen här. Men att det, dels så har vi ju gemensam nämnare i att vi inte tror att det finns ett rätt för alla.
Mm.
Och att vi nog blir så här, nej men jag... Det, liksom, det går på lite så här varningsblinkers när någon säger, ja men så här är det. Jag tror att vi båda blir lite provocerade när vi hör eller ser att någon säger så här, men så här är det. Ur vems perspektiv och för vem och vadå, hur tänker vi då? Så dels det gör ju att man blir så här, nej, men jag vill veta mer. Jag vill vrida och vända och så av detta. Det är frustrerande också att vara sån. För att man får ju aldrig känna så här helt att så här, nej, men jag förstår, jag tror också att precis så här är det. Utan att man får väldigt mycket snarare hålla i många känslor samtidigt. Men, och du säger att jag kommer nörda, men du nördar ju sjukt mycket, bebe. Du nördar ju i... alltså så många olika saker. Men det är ju det man måste göra för att kunna förklara någonting enkelt. För det är ju när man inte gör det, när man har hört någonting och så liksom upprepar man det. Eller man hör något och tänker att så här, ja men så är det, och så bara fortsätter man att säga det. Ja, det är ju då det blir lite oförståeligt. Det är ju när man nördar och låter det liksom gona runt lite i sig, och så måste du förklara det för någon annan som inte fattar. Alltså alla de stegen, det är då det blir. Eller vad tänker du?
Ja, jag upplever så i mig att om jag ska säga någonting enkelt till dig, eller om jag ska förklara någonting till dig, om jag ska förklara någonting för dig på ett lättillgängligt sätt, på ett lättförståeligt sätt, så upplever jag att jag behöver ha en förståelse för att kunna säga någonting till dig. Det är också, jag tycker att det är mitt ansvar. Men jag vill också... För jag ställde en frågan i ett forum om en nervsystemsregleringsteknik. Och då frågade jag så här, ja men typ det här. Och det är väldigt mycket fokus på den tredelade hjärnan. Vilket är mot... Alltså då pratade jag om den här handmodellen som man ibland... Hans Seile eller Dan Siegel. Att vi har reptilhjärnan och däggdjurshjärnan. Och sen har vi liksom människohjärnan eller den nyaste hjärnan. Det här är ju en förklaringsmodell. Men det är motbevisat. Det är liksom, hjärnan är inte uppdelat i tre. Det ser inte ut så. Delar i hjärnan liksom hör ihop. Jag accepterar det som förklaringsmodell för att den är enkel. Den är lättillgänglig. Men inom den här skolan då, som jag var intresserad av. Så var det liksom att det här är sanning, det här är facit, det här är grunden. Och när jag liksom började ifrågasätta det så var det så här, nej, så här är det. Fast om du säger att du är baserad på vetenskap och du pratar om en metod som är utdaterad, så här, det funkar inte. Ifall du förhåller dig till det som en förklaringsmodell och kan, för då, när frågan kommer, ifall du kan fördjupa eller nyansera svaret, okej, okay, då kan det du pratar om. Annars sitter du bara där och papegojar någonting någon annan har sagt. Så när jag då ifrågasätter det och sen så polyvagalteorin, eller den polyvagala teorin, det finns inget riktigt svenskt begrepp, polyvagal theory heter det på engelska, som Stephen Porges har grundat. Det var också en sån här, så här är det, polyvagal teorin. Vagusnerven är indelad i en ventral och dorsal del, så här är det. Och jag är så här, okej, fast forskning, eller det finns ju kritik mot den här teorin som säger att det inte alls bara däggdjur som har den här ventrala delen, det finns också, om man hittat något fiskdjur eller något reptildjur som har det, och Porges påstår att det är mer myeliniserat, fast det finns inte bevis för det. Så igen, så här, det kanske är en jättebra applicerbar förklaringsmodell som kan nyansera fight, flight, rest, digest. För att det finns ju också social interaktion. Vi är ju inte bara ett på eller jätte av, utan vi har ju ett mellanläge. Vilket jag tycker att polyvagalteorin nyanserar jättebra. Men nu till poängen för er som har hängt med stackarna. Så nu jag då ifrågasätter de här och liksom försöker nyansera, då kommer en kommentar. Det finns alltid de som ska försvåra allting i onödan. Kroppen är enkel, lita på kroppen. Okej. Okay. Om vi inte ska ta det som en härskarteknik, utan vi tar det som att personen menade någonting väl med den här kommentaren, så håller jag med om att kroppen är enkel, kroppen är smart, kroppen är byggd för att reglera sig själv. Men om dels så händer det att kroppen inte kan reglera sig själv och behöver hjälp. Då ska vi ha förklaringsmodeller som är relevanta i hur vi vill hjälpa kroppen att själv reglera. Och om vi har en skola, eller om vi håller en utbildning, eller om vi påstår oss förmedla information om hur vi kan hjälpa kroppen stärka sig själv, då ska fan den informationen vara grundad på någonting stabilt, inte någonting som du tror du tycker att det borde vara. Och det är där mitt jättelånga svar till dig, Maja, förlåt, det är där jag känner mig själv, att om jag ska förenkla någonting ner till handmodellen och prata om den här kepsen som flyger av, om jag ska förenkla någonting ner och prata om polyvagalteorin och ha det som förklaringsmodell, då vill jag veta. Jag tycker att det är på mitt ansvar som utbildare, och jag vill i mig själv, för det är så jag är. Jag vill veta, vad är det jag förenklar, för att veta att jag inte förenklar på fel sätt. Och jag vill också ha på benen och ha tillräckligt mycket kunskap i mitt bibliotek, för att när någon då ställer en fråga, varför är det så här? Eller vad händer om vi gör det här? Eller vad händer om det skulle vara den här situationen? Då kan jag nyansera svaret. Nu andas jag igen så får du prata. Förlåt, jag blev bara så gång.
Nu sitter jag och håller i tre fingrar. Jag borde ha tänkt till och tagit fram papper och penna när jag ska prata med dig. Jag borde ha vetat. Så nu håller jag i tre fingrar och tre tankar samtidigt.
Säg de tre, så kommer jag ihåg dem.
Just det. Ett, om boken och förenklingar. Två, om när man blir sjuk. Som du säger, alltså när, vad man är på för nivå av. Och sen tre. Åh, den håller jag på att tappa redan. Jo, men att det kan ju komma ur något gott. Ibland vet vi inte, och så får vi ju börja. Men det är ju så en hypotes kommer upp. Vi tror, absolut, att det är det här som händer. Men då måste man ju ha förstånd att ändra den hypotesen. När det motbevisas eller det kommer upp någonting annat. Eller så. Det kan ju vara något som man såg med de metoder och när man förstår då. Men det är ju jätteviktigt att fortsätta utveckla vad man tror. Det här handlar ju inte bara om stora teorier och forskning och liksom sådana mer omfattande. Det här är ju en själv också. Att inte vara en person som säger, nej men jag har alltid trott så att det är så det är. Utan verkligen. Det finns YouTube-klipp med en mindfulness på värmländska, Claes Hallberg, som pratar om att om man har övertygat sig nog att man börjar dricka sitt eget kiss. Det är lite obehaglig metafor eller liknelse. Men att då liksom det ska mycket till också för att man ska sluta göra det. För att man liksom har jobbat sig in i något så hårt. Men låt oss inte vara sådana, tänker jag. Generellt att man, ja, ett lite öppnare sinne så att man ändrar sig. Nummer två, det var det här du sa att för du är ju fantastisk på att förenkla, men under arbetet med boken så har du ju också varit den som har sagt stopp, nu förenklar vi så vi håller på att tappa kärnvärdet. För det var ju så, om vi går tillbaka till liksom hur vi gjorde boken, att när vi, som du sa, det var inte den bok du tänkte när du liksom hade alla de här teorierna och idéerna. Och jag tror, bara man lyssnar nu så förstår man att det finns väldigt mycket runt om och mycket mer att lära. Men när vi, när bokförlaget Semic blev intresserade av att göra den här boken och vi började prata med dem, så förstod vi att från deras sida så var de ute efter en mer lätt, man kan säga lättillgänglig bok. Där vi liksom fick prata och samtala. Och från min sida så var ju det så här: ja, jag tror verkligen att det är det som behövs. För jag ser ju, när jag jobbar som fysioterapeut, så är det ju som sagt nästan alla tillstånd så är stress inkorporerat på något vis. Antingen att det kommer till följd av en skada eller att det har varit med och bidragit till en skada. Men oavsett så är det ju, det är ju inte när man redan är i ett stressat tillstånd som man är redo att ta till sig så mycket information, som du sa, då behöver man ju det här. Och det är verkligen vad våran bok är. Det är, jag är så glad att man behöver inte ens bläddra när man ska göra ett yogaprogram, utan yogaprogrammet är på ett uppslag. Du slår upp boken och sen så kör du. Sen har vi ju förmånen att Susanne, som var vår redaktör, yogar. Malin Wittig, som är vår fotograf, yogar. Att så många som har varit inblandade i boken yogar, och det tror jag också verkligen genomsyrar. Och även bilderna, de är liksom tagna så att man blir, det är behagligt att titta på bilderna. De är så himla vackra och de är tagna i miljöer som förstärker budskapet i rörelsen. Och det finns så mycket runt det. Men den är verkligen lättillgänglig. Men vi har försökt jobba med att inte tappa bort. Kommer du ihåg det, att du under liksom vägens gång har fått säga så här, stopp nu, det får inte bli så enkelt så att så att vi tappar liksom.
Ja, men jag kommer ihåg kanske tre specifika tillfällen då jag var så här, nej, fast nu och det tycker jag är så skönt, för att CMX som förlag, de har ju en kunskap om att skriva böcker, om att, och det var också så skönt, för du och jag, vi var så inne och vi liksom pratade och vi liksom grottade ihop oss, och sen kom Susanne och läste texten, och hon bara, jag förstår inte. Nej, om inte hon förstår, så kommer definitivt, som kan fråga oss och som har liksom varit med i arbetet i boken, då kommer en person som plockar upp boken för första gången kommer ju absolut inte förstå. Så det är så otroligt värdefullt att ha utifrån ögon på sig. Och i då det som är hennes jobb och det som jag tycker hon gjorde så bra, liksom att göra det förståeligt för läsaren, så liksom är det ju också att liksom, vad heter det? Inte kapa, men förfina och rensa. Och i det här rensandet så vet ju inte hon, det är därför vi behöver ha sån otrolig kunskap om vårt ämne. För att när hon ber oss kapa, ändra, förkorta, byt, formulera om, då måste vi säga, vänta nu här. Absolut, vi kan, det här kan vi kapa, det här kan vi inte kapa, för det här kräver en sån här lång förklaring. För att annars så missar vi poängen. Och det är det som är, det är därför, alltså heder verkligen för mig, alltså inte ge heder till mig, utan någonting som jag kopplar till min heder, att ifall jag ska lära ut om någonting så vill jag veta vad jag lär ut om, att jag tycker att det är liksom, som sagt, det är på mitt ansvar. Och hon gjorde sitt jobb, och så fort vi sa såhär, nej men vi kan inte kapa, okej, det var inte så att liksom, det var inte att de försökte förvanska vårt budskap, det var inte att de försökte göra något, utan de försökte bara göra en bok som läsare skulle förstå. Och då är det vårt jobb att, okej, det här kan vi formulera på det här sättet, det här måste formuleras på det här sättet, eller vi har inget annat sätt just nu. Och jag, ja, nej men jag tyckte vi båda var liksom väldigt tydliga i vad vi kunde... vad vi kunde, inte kompromissa låter som att vi gav upp någonting, det tycker jag inte att vi gjorde, men vad vi var väldigt tydliga med, det här är som det är, och det här, ja, vilken bra input, då ändrar vi liksom.
Och det handlade ju också om hur det skulle presenteras, så här skulle ju egentligen alla pedagoger göra med sina material innan man delar sitt material, för att det var ju många gånger också så här, jaha, men är inte det här en faktaruta då? Jo, det är det. Och så ska det ligga liksom som en faktaruta, och det är ju lite för så här, ja men du som vill veta mer, så söker man sig till sidan av. Och så kan det ju vara också när man är som pedagog. Att man har en känsla av att man vill liksom ut med alltihopa. Men det kan vara bättre att så här, ja, men jag vet det här också, men jag avvaktar med det ifall någon ställer frågan. Så går vi dit då. Liksom, för att det kommer göra det mycket mer tillgängligt. Än att man liksom bara köttar ut saker. Så att det var jättespännande process tycker jag. Att förstå hur man liksom, ja, får någon att ta till sig på ett enklare sätt.
Ja, och din tredje, vi pratade om boken, och vi pratade om den första poängen som jag inte riktigt kommer ihåg vad den var, men du tog den då, och sen var det om när man blir sjuk.
Ja men precis, att ja, och det var när du berättade om de här olika vägarna du har in liksom, från somatic experience, och att vi har ju så olika ändå inkörsportar till det här ämnet. Och att jag kommer från mer en sjukvårdande del av stress och sådana här tillstånd. Och jag tänker att det är jätteviktigt, och vi är väldigt tydliga med det i boken och kring boken också. Att det här är ju tänkt för den vardagsstressade. Att det är en, så här, jag tittade på den här kursen som jag läste, som liksom psykbryt och hjärnsläpp och det hette, att det handlar ju om liksom när för extrem stress, alltså typ trauma. Du sa så här, too fast, too
much,
det måste vi också,
too soon.
Det håller tumme kring det, så du måste berätta om ditt senaste blogginlägg där. Ja, att det liksom, det blir väldigt överväldigande, och det är ju sånt, det ger ju påverkan på hjärnan, det kan ju alltså förändra hjärnstrukturer, det vet vi, och det kan ju ändra hormonbalanser, det tar vi också upp liksom som ett växelsystem i en bil, att det är ju sånt tar ju också längre tid, för det här är ju inte, ja men gör den här andningsövningen så ordnar det sig, det är ju verkligen absolut inte där vi är och försöker liksom peta in och sånt, utan det här handlar ju mer om nervsystem, och där kan man ju göra mer snabba insatser. Alltså sånt som faktiskt har mer effekt. Speciellt när det är ett system som inte är, och nu väljer jag ordet trasigt. Alltså att det är, man kommer inte ur sängen. Man är utmattad. Då kan man inte prova och andas i fyrkant och se om det går att kliva upp sen. Utan då ska det ju in vård. Då ska det ju in samtal och det ska in kanske en fysioterapeut som kan jobba med kroppen där. Och det ska absolut in liksom, läkare och eventuellt medicinering och diagnoser och sjukskrivning. Och det är ju någonting, det är ju en helt annan apparat vi pratar om där som också behövs vid de tillstånden. Men något som jag tycker jag ser nu att fler blir medvetna och också nyfikna på, det är ju det här med, alltså när ordet nervsystemsreglering, googlar man det, det kommer inte jättemycket än. Men det kommer ett blogginlägg som du precis har skrivit, Veve. Och det här tror jag är något som verkligen vi kommer ha nytta på samhällsnivå om fler blir införstådda i. För det är som du säger att man, om man förstår vad stressen gör med en, på så sätt kan man ju minska sin stress. Och jag hoppas att våran bok är ett bidrag i det. Att man läser och förstår mer. Och så när de här stressresponserna kommer, att man inte blir stressad av dem, vilket liksom ökar stressen. Utan att man istället så här, ja men det här är signaler på det här och det här och det här. Vad ska jag göra av det? Ska jag göra någonting av det? Att man blir mer, det är ju alltid bra att bli mer medveten. Så. Men att också veta vad nyansskillnaderna är när det behövs mycket mer omfattande hjälp och vad som är. Det här det kan ju nästan vara som en prehab, tänker jag. Att lär man sig sånt här så behöver man inte hamna i att det blir mycket, mycket värre. Men alltså, ordet nervsystemsreglering, jag blir nyfiken på så här, hur många som lyssnar som har hört det förut.
Ja, nu har jag tre. Jag tog faktiskt fram en post-it-lapp och en penna här. För nu skrev jag upp jättebra tre saker. och jag tänkte, nervsystemsreglering är punkt 3. Så punkt 1 är, du menar inte trasigt nervsystem. Och nu menar inte jag att lägga ord i din mun, utan vi pratade om det här innan. Att liksom, det är inte så att nervsystemet går sönder eller går av eller liksom så. Utan det är att nervsystemet fastnar i en viss respons och att då kan det behövas stöttning i att liksom få nervsystemet att komma tillbaka i den reglerande, pendlande, alternerande, varierande kvalitet och funktion som nervsystemet ska ha.
Och för det är ju ihop med kognition, måste man skjuta in, att det är ju liksom ihop med ett beteende. Att när jag hör det här ljudet så blir jag alltid superrädd eller jätteuppspelt. Så här, när jag hör glassbilens signal så blir jag jättesugen på glass. Eller att det är ju liksom ett invant, det är när vi har fått ett kognitivt till vad nervsystemets signaler.
Ja. Continue. Och där vill jag fånga upp, för du, jag vet att folk som lyssnar på det här, en del har en jättestark tilltro till kroppens förmåga att självläka och självreglera och absolut. Kroppen är en fantastisk mekapär som till väldigt stor förmåga är skapt för att läka sig själv och reglera sig själv och ta hand om sig själv. Men det går inte alltid som tänkt. Ibland så är att den här självläkningen utav olika anledningar inte är tillräcklig för vad som har hänt eller hämmas för att vi kanske är stressade eller du pratar om hormoner, de är rubbade eller vi kanske inte sover ordentligt eller vi inte ätit ordentligt, vi tar inte hand om oss. Flera olika anledningar gör att kroppen inte kan läka sig själv. Då kan kroppsterapi kan vara ett alternativ som är tillräckligt. Ibland så är det kognition som säger att vi går och pratar. Vi får en annan förståelse till varför vi har kommit dit vi kommer. Eller kommit till varför vi förhåller som vi gör till vissa saker och hur vi kommer vidare. Och ibland så krävs det att läkare kliver in, att vi får medicinering. Varken du eller jag tycker kanske att det är den första, liksom, det första steget. Men vi vet också att det är behövligt för en del människor att få medicinsk hjälp. Det är därför vi har utvecklat medicin, för att kroppen kan inte alltid läka sig själv. Och sen finns, alltså allting handlar om vart är du, vad är din situation utifrån det. Och så sätter vi punkt bara där. Jag ville bara fånga upp den. Vi kan absolut prata om övermedicinering och korruption inom läkemedelsbranschen och liksom alla sådana saker. Och att ingen tjänar pengar på att skaka, vilket det faktiskt folk gör. Men punkt. Så att jag går vidare från den punkten. Punkt nummer 2 var det här med att du sa att när vi liksom ligger utbrända i sängen så ska vi inte andas i fikan. Och där...
Det kan vi ju jättegärna göra. Men vi får inte sätta någon så att man tror att så här, shit, nu lyckades inte jag med det här.
Precis, och det här är så jätteviktig poäng, Maja. För det var där min första diskrepans, eller dissonans, var med yogan. Att så som jag hade uppfattat det, så hade jag blivit utlovad utav, jag vet inte, någon, yogapolisen, yogavärlden, yogasfären, att yoga skulle hjälpa mot allt. Att om jag bara yogar, då kommer inte jag vara stressad. Om jag bara yogar, så kommer inte jag bli ledsen. Om jag bara yogar, så kommer inte jag bli svartsjuk. Babbarabababab. Och att meditation var till för alla. Meditation gjorde en lugn. Att meditation var någon slags elixir för livet. Och vi vet ju, du och jag, vi vet, och de som har lyssnat på tidigare avsnitt när jag intervjuade Sofia Viotto som är psykolog, vet att meditation definitivt inte är för alla. Meditation kan vara triggande. Meditation kan inte skapa PTSD, men det kan trigga PTSD eller ångest eller oro. Så det är inte alltid rätt läge att meditera eller att jobba med andningsövningar. Det är inte meditation eller andningsövningar eller yoga som är silvertejp. Det är liksom ingen universal lösning för att bota allting. Det är ett verktyg som kan användas utav en del i vissa situationer och kanske kan hjälpa för att liksom nå ett visst mående eller komma ur en viss situation. Det är inte universal lösningen. Och det är vi också väldigt noga med i boken. Nu har vi skrivit en bok om yoga som hanteringsmetod, men det är bara en metod. Det är liksom inte facit som alla ska tvinga in sig i. Och det är det här som jag tycker är så viktigt, om vi då går vidare till steg, eller punkt 3, som var nervsystemsreglering. Det är att nervsystemet är skapat för att reglera sig självt. Och ett av de absolut bästa exemplen, det är att när, det här med myror i kroppen. Att när du och jag känner myror i kroppen, då har vi olika lösningar på det. Vi kan ha samma fysiska sensation eller upplevelse, men när du har myror i kroppen, då... Nu måste bara tänka, nu vet inte ifall vi har det här längre, men hur vill du hantera, ifall du får myror i kroppen, hur känner du då? Vad vill du göra när du har myror i kroppen?
Ja, men jag tror att vi pratade om detta, alltså spontant så känner jag så här att myror i kroppen, så vill jag göra någonting lugnt. Så att jag liksom så här landar. Myror i huvudet, så vill jag springa.
Och för mig
jag springer mycket.
Ja. Och för när du säger så här, myrkroppen, då vill du landa. Jag bara, det här låter helt galet. Har jag myrkroppen, så vill jag ut och springa. Det var därför jag bara tvungen dubbelkolla. Så här, har jag fortfarande... Jo, ja, precis. Jag kommer ihåg det. För när jag har myrkroppen, då liksom, för mig så är det en signal. Den här energin vill röra på sig. Och det är det som är saken när vi pratar om nervsystemsreglering eller andning eller meditation. Att vi reagerar... Alltså, när vi jobbar med andningen, så reglerar vi vår fysiologi. När vi sätter oss och mediterar, så kommer det att skapa en viss sensation i kroppen. När vi går ut och springer, när vi orienterar, alltså att vi tittar oss runt i rummet för att liksom förhålla oss till vad som finns, registrera vad som finns omkring oss. Allt det här skapar olika sensationer i våra kroppar, i dig, i mig, i dig som lyssnar. Så därför kan vi inte säga att när du är stressad, gör det här. Det var som jag sa inledningsvis, en av mina raljeringar, sorry ni som lyssnar i början där, att Anders Hansén skriver hjärnsläck att man ska ut och springa. Det är inte rätt för alla. Det var det som var rätt för mig, för jag kände myror i kroppen när jag var så där stressad. Så nervsystemsreglering är någonting som sker automatiskt i kroppen. För vad nervsystemet ska göra är att nervsystemet ska kunna ge oss den fysiologiska responsen som är: oj, någonting kommer, jag måste skydda mig, panik, stopp, skydd, liksom, upp med händerna framför ansiktet så inte bollen träffar mig på näsan. Den här reflexen, jag går upp i varv, jag pratar högre, snabbare, mina ögon öppnar sig, blodet pumpar. Det ska nervsystemet kunna göra. Vad nervsystemet också ska kunna göra, det är att oj, det var bara en boll från grannungen. Jag är inte i fara. De håller på att lära sig hur man skjuter boll. Jag kan antingen skrika på ungen om jag vill det, eller så säger jag så här, det var bara ett barn som lekte. Det är ingen panik, det är ingen fara. Jag kommer ner. Blodet pumpar inte lika snabbt. Mina pupiller sjunker. Jag känner mig inte lika orolig. Så den här pendlingen är vad nervsystemet ska göra. Har som fysiologisk funktion. Om vi är stressade under en lång period, så kan inte gå sönder, utan så försämras den här förmågan att reglera. Så när vi har kommit upp i det här påslaget, så försämras förmågan. Det är som att vi blir svagare. Det här vi pratar om som vagus-ton. Vagusnerven får inte lika mycket muskler, så den kan liksom inte bromsa, den kan inte sänka ner. Utan vi stannar kvar här påslaget, fast vi inser att det var grannbarnet som sparkade bollen. Så är jag fortfarande stressad. Och det var här
man
du frågade Maja.
Man kanske skakar i händerna lång stund efteråt. Och jag tänker, det här kan man säkert relatera till.
Ja, men
man känner att pulsen ligger på, och man fortsätter vara röd i ansiktet. Och man liksom,
Precis, och allt det här som Maja pratar om, det är ju funktioner som vi ska ha i vår kropp. De, liksom, de har ett syfte, det finns ett varför. Det är inte för att liksom, straffa oss eller, skämma, eller liksom, det är inte för att göra illa oss om de här funktionerna finns, utan de har ju en funktion evolutionärt när de kom till. Och Maja, du sa det här too much, too fast, too soon, vilket jag vet inte om det är från somatic experiencing eller om det är från Porges eller bara traumabehandling generellt. Och där liksom, det är någonting man brukar säga när, för att förklara vad som kan skapa ett trauma i vårt nervsystem. Så när någonting händer, så vi har trauma med stort T som är typ utvecklingstrauma eller utsatt för övergrepp eller liksom varit med om något jätteolika, det är stort. Sen har vi de trauma med små T som är och också det här beror på hur vi förhåller oss till det, men du kanske har ramlat och brutit benet. Ifall du ramlade och bröt benet i skidbacken och så, rackarns, liksom, det var typ sista dagen eller det är klantigt och du kan, liksom, det gjorde ont men det var lite klantigt. Det blir ju fortfarande ett trauma, men ett litet det, för den kognitionen du har kring det är att det var liksom inte jobbigt, du var inte utsatt, men det var okul. Men ifall någon kommer och misshandlar dig så att du bryter ditt ben, så liksom det fysiologiska resultatet, du har ett brutet ben, men situationen kring det och hur du förhåller dig, ifall någon kommer och misshandlar dig och du känner att du inte kan försvara dig när du får ditt ben brutet, då får du liksom ett annat narrativ kopplat till det här brutna benet. Du får en annan respons, du känner att du kanske inte kunde försvara dig eller så. Och då är det som skapar inte ett trauma med stort det, men det skapar någonting som sitter kvar, det skapar en annan respons, det skapar att du förhåller dig till det på ett annat sätt, det kanske blir jobbigt när du tänker på det. Och så hur man då brukar liksom säga att trauma sker, det är när någonting händer oss, någonting är så överväldigande att vi känner att vi inte kan försvara oss, vi känner att vi inte kan fly därifrån, vi känner att vi inte kan göra någonting för att påverka situationen, jag orkar inte, jag kan inte, jag har inte förmåga. När någonting är så överväldigande att vi upplever någon av de här sakerna, det är då det blir ett trauma. Och det kan hända too much, alltså att det är för mycket, för ofta. Too fast, alltså att det går för snabbt, eller att du kanske försöker hantera, bearbeta det här traumat för nära in på att det har hänt och du blir återtraumatiserad. Och det är också det som är too soon, att du liksom för tidigt försöker återgå till att hantera det. Too much, too fast, too soon. Någonting som händer för ofta, för mycket, för intensivt, eller att du försöker bearbeta, lösa det liksom för tidigt. Det är vad som kan skapa den här känslan av överväldigande inom oss. Och det är det som kan då enligt teorin göra att nervsystemet fastnar i påslag. Mm. Och jag tänker också på det du sa, Maja, om att liksom teser, teorier, idéer föds ju i så här, jag har en tanke eller så här tror jag att det skulle vara, eller det här, så här kanske det är. Man har börjat fundera på att ett och ett kanske är två, man kopplar ihop det här så kanske det här är någonting som vi sen kan bevisa. Där tycker jag att Josefin Wikström, du har gått traumaanpassad yoga steg ett och jag håller på och går hela 300 timmars, att hon dels liksom är så otroligt kunnig och forskar på det, så hon börjar ju liksom skaffa evidens för, liksom, eller har redan en eller två forskningsstudier som grund för det hon lär ut, som är i svenska fängelse och rättspsyk, och nu har hon börjat i England, har hon utbildat all fängelspersonal där, och jag tror hon åkte till Australien nu senast, så det, hon, grym människa, men så otroligt ödmjuk och så otroligt mån om att när hon lär ut så pratar hon om det som, det här har vi sett, det här har vi mätt, det här är fakta och det här är teorier som är just nu. Så det hon säger, som personen Josefin Wikström som har grundat traumaanpassad yoga, som har forskat på yoga som behandlingsmetod så länge, det hon fortfarande säger är att det här vet vi inte riktigt. När vi pratar om vagusnerven, när vi pratar om frysfunktion eller immobilisering, att frysfunktion är en respons från det sympatiska och immobilisering är en respons från det parasympatiska, det här är en förklaringsmodell så som vi tror att det är just nu. Vi vet inte riktigt. Och det, när någon säger så, mitt förtroende bara stiger. När någon kan säga det här är vad vi tror, det här är vad vi har dragit slutsatser av, men vi håller fort. Alltså, det är sånt bevis på att man är tillräckligt trygg i det man lär ut utan att behöva överdriva innebörd eller behöva liksom göra några storslagna löften, utan så här, det här är vad vi vet just nu och vi arbetar utifrån det. Nu ska jag andas igen, förlåt, jag bara går igång. Men det här ämnet är så intressant.
Det är ju det, och det är ju komplext. Och jag tänker nu när du nämner Josefin, som jag också är ett stort fan av många olika anledningar, men det är, jag tyckte att den här grundutbildningen i, och då kallar hon det traumaanpassad yoga och rörelse, tror jag den heter, grundutbildning i traumaanpassad yoga och rörelse, den tycker jag att alla yogalärare skulle ha. För att man det kommer människor på klasser som har med sig det här i olika nyanser, och så det är superbra grundläggande att ha. Sen är det jätteviktigt, som hon också är jättetydlig med under utbildningarna, att man inte går in, jag som har gjort grundutbildningen, jag går inte in och försöker bearbeta eller hantera någons trauma, utan där ska det ju vara traumaterapeut. Att det finns många, många års, än en gång som vi pratar om, det ska finnas så mycket kunskap och utbildning och erfarenhet när man ska, att det finns liksom nyanser av hur man kan uttala sig och vad man ska, ja. Så att man är uppmärksam på vart man söker hjälp, så att det inte, att man inte går kanske till sin yogalärare med sin stora issue. Om det inte är för att man bara behöver någon som kan lyssna, och man kanske inte har en vän eller familj eller så, och så kanske yogaläraren fyller den rollen om den vill det, och det är liksom mutual där. Att många gånger så, för det du beskriver också med too much, too fast, too soon och sånt, det är ju sånt som man kanske inte förstår själv. Men när man pratar med någon annan så kanske den säger såhär, oj, kär är någon, det låter som du har väldigt mycket för dig just nu. Eller oj, det har hänt massor. Och då förstår man såhär, ja gud, jag är överväldigad. Att ibland så behöver vi någon mer för att se oss själva. Och det kan ju vara i terapisammanhang. Det kan ju också vara bara att någon lyssnar och reflekterar utan att gå in och behandla och försöka liksom, sätta upp såna här fingrar med att liksom lägga sig i. Utan att det finns ju olika delar av det. Jag tänker så här nu, men tillbaka till boken, att om man det är viktigt att vi spinner iväg de här, men jag tänker att den här boken kan ju också vara ett sånt här, alltså reflektions, att man läser och så känner man, så har jag fått höra av andra också, att man liksom känner igen sig i saker och att man kan få till sig tekniker och så. Jag är nyfiken på, jag undrar om de flesta köper boken till sig själv eller om man köper den till någon annan. För hur långt har vi kommit i, jag vet ju att det har varit ganska stigmatiserat kring alltså psykiatri och psykisk ohälsa och att sånt, det kanske inte är det man pratar om man frågar sig, hur mår du? Nej, men det är, jag är i det här och det här och det här, det här. Jag tror ju att vi håller på att luckra upp det där. Jag tänker att när man ger någon en bok som är så här, yoga för mindre stress, kan man ta det som en peak? Eller tar man det som en så här, åh, det här är en omtanke? Eller tar man det som så här, tycker du att jag är stressad? Eller som vi ser boken, att så här, är det här för att lära mig mer om kroppen? Och vem, jag tänker så här, vem är inte intresserad av stress? Det är ju, jag förstår att många har ingången av att man har varit stressad. Men alltså, även om man inte är det, så här, vem är inte intresserad av stress? Det influerar ju allt.
Mm. Ja.
Jag undrar.
Jag vet inte, feedback som jag har fått är från en vän som är terapeut, att hon tycker att boken är så otroligt tillgänglig att hon liksom rekommenderar den till sina klienter. Alltså för hennes skull, hon kan ju allting som är i boken. Det var ju ingenting nytt liksom i boken för henne. Men hon tycker att den är så otroligt bra att hon rekommenderar den till sina klienter, för att den är så bra introduktion. Jag fick från min mormor som, och min mamma, de, liksom, de har ju ingen ni hör ju också, väldigt opartiska läsare, min mormor och min mamma, men de har ju liksom ingen förkunskap om fysiologi eller anatomi eller stress, och det de upplever var så här, oj, vi förstår. Och det är ju det som är syftet med boken, är ju för dig som inte, du behöver inte vara anatomin, du behöver inte kunna någonting om stress eller fysiologi innan. Ifall du vill, så är första delen av boken är teoretisk. Och du kan få den här fantastiska bilmetaforen som Maja... Alltså det är också någonting vi båda har. Vi älskar metaforer och liknelser. Mm. Och då börjar vi där med bilmetaforen. Att liksom, vi har ju en gas och en broms, vi ska växla. Du har varit inne lite på det. För att kunna hänga upp det här med nervsystem på någonting. För vi pratar, det finns ett centralt och ett perifert nervsystem. Och det perifera indelat. Till slut man bara, vänta, det är så mycket nervsystem här. Är inte ett nervsystem? Alltså, så vi försöker göra det tillgängligt, vi använder liknelser. Och känner du att så här, fast jag orkar inte läsa. då hoppar du över till riddelen och så gör du som Maja säger. Då liksom öppnar du en sida och säger, det här var jag testar någon andningsövning, jag vill testa en yogaform eller vi har lite meditationer där också. Och vi skriver också, det var en sån sak nu som Susanne sa. Så här, nu har hon skrivit flera gånger att man kan få olika resultat av det här. Ska vi inte ta bort den här? Jag bara, nej. För jag tror jag har skrivit det typ 2 eller 3 gånger som skriver när vi inleder delen med alla praktiska övningar så säger vi en gång till att det här kan kännas på det här sättet eller på det här sättet. Vi har gjort de här programmen eller vet de här övningarna som förslag för vad de vanligtvis brukar ha för effekt. Men ifall du har en annan effekt så innebär det inte att du gör fel utan det innebär att det här är effekten som är i din kropp. Och då ifall vi ser att den här övningen ska lugna ner men du känner dig uppiggad då gör du den här positionen eller den här övningen när du vill pigga upp dig. Att det är så viktigt, alltså jag kan inte säga det, jag säger det varje gång jag har en live, jag känner det, jag säger det typ varje gång jag har en utbildning, varje klass, varje allting, varje samtal jag har.
Det är varje alltså samtal, gud vad jobbigt det är.
Hej, jag heter Veronica, allting är precis.
Har du det?
Men samtal som är gällande det här, att alltså, det finns inte ett rätt sätt, det finns inte en lösning som alla ska göra och det är inte så att det är fel på dig för att den här, de säger att shavasana ska vara lugnande men jag blir orolig, du gör någonting fel. Nej, det är ju inte fel, du blir orolig av den. Alltså, vi ska inte anpassa oss efter övningarna, efter verktygen, efter metoderna, vi ska använda dem på ett sätt som vi kan bli hjälpt av. Och alltså, ja, verkligen, det är verkligen en sån sak. Att nästan, nej, det här ska vara kvar, för att de har inte läst det de tidigare gångerna, de kommer förmodligen inte läsa den här gången heller, men nästa gång de läser boken, då kanske en av gångerna ramlar ner.
Och man glömmer det ju från och till. Det där är ju något som man behöver påminna sig om. Och att man också behöver påminna sig om att det här gäller ju inte bara mig. Det här gäller ju alla runt omkring mig. Så att jag inte går runt och tror att min sanning gäller för dem. Att det här behöver ju återupprepas. Helt klart.
Maja, jag tror att våra lyssnare är fyllda med känslor och information. Är det någonting? Kan vi inte avsluta med badkarsliknelsen? Bara på tal om liknelser och typ det viktigaste, ta med dig från det här Majas liknelse om badkaret, kör.
Absolut, ja, men för jag är samma. Jag förstår mycket lättare genom gärna sagor, gärna bilder, gärna liknelser. Och jag vet inte om detta har kommit berättats eller så, men att vi, om man tänker sig ett badkar helt enkelt, att det är någonstans vad man har för resurser och ork och så känner man att det börjar bli lite tomt i badkaret, att det liksom tunnar ut, att då så har jag sett metoderna i boken och andra sätt, det här får man ju gå till sig själv vad som funkar, men att det är liksom sätt att fylla i vatten. Att fylla på med vatten. Så att det är tekniker för att fylla på. Men om ett badkar läcker så är det väldigt ofta för att proppen har gått ur. Och då kommer vi ju kunna pytsa i, absolut. Och vi måste ofta göra det under en period för att ens kanske kunna identifiera liksom vad är proppen. För det här är också viktigt med liknelser. Det här har jag fått förstå av min man eftersom jag drar mycket sånt här. Ja, men vad menar du då? Så att det också blir konkret. Men att man går till vad är grundproblemet? Vad är det som läcker? Men det är inte alltid vi ser det från början. Och det är inte säkert att vi har ork att se det. Eller är vi stress och tunnelseende så ser vi det absolut inte. Och då kan vi behöva fylla på med sådana här tekniker, med andra tekniker. Men att proppen kan ju vara att jag vantrivs på jobbet. Att jag av någon anledning inte kan vara kvar på mitt jobb. Det kan ju vara en relation som jag behöver ta mig ur. Eller liksom drastiskt förändra för att den inte ska, för att det inte ska läcka. Det finns ju också sånt som, alltså peppar, jag är ju ur det.
Nu faller
mikrofonen, jag ber om ursäkt. Jag tappade en hörlur och sen en mikrofon. Men en propp kan ju absolut vara sömnbrist. Att det är någonting som man vet att nu är det en småbarnstid som varar en viss tid. Och för då gör man ju inte så att man gör sig av med barnet. Utan då kanske man liksom lämnar bort en barnvakt och sover i kapp. Men man vet också att det här är en viss tid. Förr eller senare så sover ju människor. Så att man identifierar vad är Vad är proppen? Hur kan jag sätta i den?
Mm. Och jag tycker det är fantastiskt liknande. Så jag tycker också viktigt just det här att det här är tekniker för att fylla på. Och ibland så kan vi fylla på själva. Ibland så kan vi behöva hjälp att fylla på. Vi kan fylla på från vår kran. Vi kan behöva koppla in till någon annans kran. Vi kanske kan identifiera den här proppen själva. Vi kanske behöver hjälp att identifiera. Det kanske är flera proppar som dränerar vårt badkar. Så när vi pratar om nervsystemsreglering, när vi pratar om stresshantering, när vi pratar om alla de här övningarna och metoderna och strategierna, så är det verktyg som finns i vår breda verktygslåda som är tänkt att hjälpa dig. Om de inte funkar. Ibland, jag har en liknelse som jag inte riktigt arbetar klart. Men just det här att ibland så kan vi behöva en guide också. Att ifall jag inte är van att fylla på mitt badkar, eller ifall jag inte liksom vet hur man identifierar proppar, liksom så, då kan jag behöva någon annans ögon utifrån, eller någon kanske som har utbildat sig, eller ja, den här liknelsen är bättre som jag har den, men den är snart klar. Och att så här, vi kan behöva hjälp, och det kanske då vi går på yogalektioner, eller vi kanske går till en terapeut, vi kanske går till en fysio, vi kanske går till en läkare, vi kanske går till en somatic experiencing, alltså vet du, somatisk stresshantering. Vi kanske behöver hjälp, guidning utifrån för att identifiera, oj mitt badkar läcker, eller oj det är så tomt att jag inte ens orkade hitta proppen, eller det spelar ingen roll att jag stoppade i proppen för att jag hade ingenting att fylla på. Så att ibland så kan vi göra det här själva, och då använder vi de här teknikerna, testar, det känns bättre, det funkar, det känns inte bättre, då testar jag andra tekniker eller så tar jag hjälp. Så att ingenting är rätt eller fel, du är inte rätt eller fel, du är inte dålig eller sämre för att det här inte funkar på dig. Då funkade inte det här, då är det metoden som inte är rätt, inte du liksom.
Och det här är en metafor på gång, säger du, under bearbetning. Är det det vi liksom avrundar med den cliffhangen? Liksom?
Ja, jag kan säga så här lär du dig att surfa på dina känslovågor. Det är så det jag går från badkaret och så tar jag till en känslovåg som man ska surfa på vågen. Det kommer bli så bra, Maja. Du kommer vara så nöjd av den här liknelsen.
Den ser jag fram emot. Känns okay. Inte det som en jättefin avrundning liksom. Men to be continued.
Ja. Maja, tack så mycket för det här samtalet. Är det någonting mer du vill avsluta med? Vart man hittar dig? Vill man yoga från dig? Hur funkar det?
Jag finns ju precis som du, att man kan yoga med mig digitalt över Yogobi. Så där har jag en massa klasser, speciellt för den som är intresserad av kanske muskler och lite anatomi, som är uppbyggda kring muskelkedjor. Också lite jumpaklasser för sådär puls- och rörelseglädje. Är man inte medlem sedan tidigare så kan man bli det. Och man får 30 fria dagar med koden Maja, precis som med koden Veve. Annars så finns ju jag i Hallsberg i Närke, och har ju ingen hemsida just nu, utan i sådana fall så är det ju till, vi har ett hobbyföretag där vi gör träningsevent, och där finns också min kalender. Och då är den hemsidan så här, Hela Halsa. Så det är jättebra att det inte blev Halsa Hela, för då hade det blivit som att det ledde till något helt annat än träningsevent. Så Hela Halsa för företaget heter Hela Hållbar Hälsa. Så det skulle ju vara Hela Hälsa. Helahalsa.wordpress.com. Så där kan man hitta om kommande träningsevent och sånt som jag hitta på. Det är väl det som är loopen. Annars så har ju jag ett som vi brukar kalla det, liksom ett människojobb. Jag är ju sjukgymnast, fysioterapeut och doktorerar här i Örebro län. Vill du avsluta med, gör du det i Kalibrera din, alltså i den här podden? Avslutar du med vart man kan hitta dig och så?
Alltså nej, men jag tänker att det vet man väl. Det kanske man inte gör. Webbjadelund.instagram. Där finns allt. Veronikajadelund.se är hemsidan. Och Maja är ju också lärare på Everyday Yoga School, där vi håller utbildningar. Om du lyssnar på det här ganska nära in på att avsnittet släpps, så nu i vår så går det ju en 200 timmar som redan är igång. Men i höst så har vi en fördjupningshelg med mig för dig som är yogalärare, och en ny 200 timmar börjar i september i Stockholm, och en 100 timmar med Moa Westman i Umeå. Så att ifall du vill gå yogalärarutbildningar med oss, så Everyday Yoga School.
Precis.
Och vill du läsa mer om nervsystemsreglering, så har jag också ett magnifikt, mastigt bauta-inlägg på bloggen som vi lägger
i avsnittsanteckningarna som heter vad är nervsystemsreglering och hur gör jag?
Helt rätt.
Det var det jag ville säga. Helt rätt.
Åh, du, ska vi lägga också en länk för att man hittar våran bok där?
Självklart. Yoga för mindre stress, mer energi och bättre sömn. Den finns att köpa överallt. Vi lägger länk till den också såklart.
Absolut. Toppen. Tusen tack för idag.
Tack så mycket.